Adventstiden. Adventstiden är ju en tid av mycket förväntningar och förhoppningar. Och jag hoppas att den ska vara det den här året också. Det är ett speciellt år. Men att det får vara en tid av glädje, av hopp. För vissa är det en tid av förväntningar och förhoppningar. Därför att man ser fram emot en ledig helg snart. Där man får umgås med familj och äta god mat och liksom leva i de här traditionerna som vi brukar ha kring julen. För andra är det kanske förhoppningarna på just någon sak som man har tänkt, den här skulle jag väldigt gärna vilja ha i julklapp. Och den förväntan kanske är vanligare ju längre när man kommer i åldrarna, jag vet inte. Men kanske finns det någon 70-plussare som också känner en väldig längtan efter just det där. För andra så är det här faktiskt en jobbig tid. Och det tror jag vi också kan behöva påminna oss om ibland. Du kanske sitter ensam och tänker, ja, jul, det kommer bara bli ännu en ensam dag. Men det blir ännu värre eftersom alla andra verkar ha så många att umgås med. Eller att det alltid bara blir bråk ändå på jul, så det är ju inte mycket att ha egentligen. Eller vad det nu kan vara som gör att du känner att det är jobbigt. För oss som kristna, som troende, så borde det inte vara förväntningarna, borde inte vara den jobbiga känslan som tar över handen, utan det borde ju vara någonting annat. Jag ska erkänna att själv är jag lite sådär, jag faller in i de här förväntningarna lite själv. Jag kanske har någon sån där sak som jag väldigt gärna vill ha. Se om min fru lyckas lista ut det och köpa det åt mig. Nej, jag bara skojar, det var inte så att jag har såna förväntningar riktigt, säger vi. För oss som kristna så borde förväntningarna framförallt vara på honom som kommer. Någonting som är mycket, mycket större än saker och ledig tid tillsammans och fira eller äta god mat och sådär. Även om det förstås är bra det också. Det borde vara förväntningarna utifrån han som kommer. Eller hur? Tänk att det vi förkunnar, det vi firar, det som ger oss den här glädjen är ju att Gud själv, kungars kung, Jesus Kristus, lämnar sin tron i himlen, liksom, kliver ner till jorden och blir Emanuel, Gud, med oss här på jorden, fysiskt. Ja, det här är häftigt, det här är magnifikt. Tänk på det att advent betyder ankomst. Vi påminner oss om det varje år, försöker jag göra det. Kom ihåg vad det heter. Det betyder inte att vi väntar på någonting, utan det betyder ankomst. Det är någon som kommer. Ni vet, när man står på ett resecentrum eller en flygplats så finns det tavlor där det står så här, ankommande, tåg, buss eller flyg eller vad det är. Det kommer någonting här framöver, det kommer snart någonting. Det kommer en ankomst här, så att du vet om du väntar på någon som ska komma. Den här tiden kommer den. När vi har väntat barn, jag och min fru, så har vi haft ett datum vi har sett fram emot. BF, beräknad förlossningsdag eller vad det kallas. Det där man ser fram emot, det här är en dag som får rätt mycket fokus, även fast det är väldigt liten procent av födslarna som verkligen sker på just den dagen. Våra barn är födda nästan 2 veckor efter respektive före den här dagen. Men någonstans så finns det ändå ett fokus på någonting, det ska komma någonting. Ni vet Maria när hon var gravid, jag vet inte om hon hade barnmorskor som sa till henne, ja, då kan du räkna ut att det ska vara ungefär den här dagen. Utan det var nog mer bara, det blir när det blir. Men jag tror att Maria gick med den här förväntan på den här ankomsten. Tänk också det. När man väntar på någonting så har man också lite av en oro. Och särskilt kanske när man väntar ett barn som Maria gjorde, så har man den här oroskänslan. Undrar om någonting kommer gå fel. Men så har hon framförallt förväntan. För att hon vet vad det är för person som hon ska föda. Hon vet att det är Gud själv. Hon har hört det från ängeln. Vi kommer naturligtvis prata mycket mer om den här liksom speciella födseln. Det här speciella barnet under de veckor som ligger framför. Det brukar bli så när det är advent. Det är inget nytt 2020. Men jag tänkte att vi idag, den här första advent, ska gå på en klassisk väg. Men också fantastisk väg som kyrkan i hundratals år har gjort. Att man under första advent fokuserar på vem är den här personen som kommer. Och man brukar göra det genom att läsa Gamla testamentets profetiska texter om den som ska komma. Och så brukar man också läsa kanske någonting från evangelierna om honom i Nya testamentet då. Och vi ska göra det idag. Vi ska börja i Sakarja. Sakarja bok kapitel 9 vers 9-10. Och sen ska vi läsa Matteus evangeliet 21 kapitel. Inte hela, en liten bit. Vers 1-11. Men vi börjar med det profetiska tilltalet från Sakarja som han då får från Gud till Guds folk Israel. Och han får det och vi läser om det i kapitel 9 i Sakarja bok. Sakarja är den näst sista boken i Gamla testamentet. Så de flesta av oss, då är det lättare att vi söker upp Matteus evangeliet och sen backar vi lite därifrån bakåt till Sakarja. Först kommer Malaki och sen kommer Sakarja. Malaki den sista. Sen kommer vi då till Sakarja bok. Och jag tänkte vi läser det här. Sakarja 9, vers 9-10. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Amen. Det kanske finns en del i den här texten som är lite svårt att förstå. Jag tycker det själv i alla fall. Men det finns guldkorn i den här texten. Jag tänkte jag skulle säga någonting om den. Om vi tänker för det första att det här är Gud själv som säger det här till sitt folk. Och han kallar dem för dotter Sion, dotter Jerusalem. Det är egentligen samma sak kan vi säga. Det är omskrivningar för Guds eget folk. Hans barn, de som han älskar så mycket. Och så säger han så till dem. Och så ber han dem att vara glada. Fröjda er, var glada, jubla. Varför? Jo, för att kungen kommer till er. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna. Men han är rättfärdig. Han är rättfärdig. Vad ska vi säga att det betyder? Det betyder att han är en god kung. Det ska vara en god kung som kommer. Han ska vara segerrik. Han ska vinna seger. Och vid den här tiden, till det här folket, som delar av folket är i fångenskap i ett annat land. De är inte vana vid kungar som beter sig gott, rättfärdigt mot dem. De är inte heller vana vid att vara segerrika i den här tiden. De förlorar mycket, israeliska folket. Så när de får det här till sig så tänker jag, det här ger hopp. Det här ger någonting, en förväntan på någonting som ska komma, som låter helt fantastiskt. Och så fortsätter det då med att han är ödmjuk, ridande på en åsna. Han kommer inte med stridshästar och vagnar, som det fortsätter i vers 10. Han kommer snarare med fred och frid. Vapnen ska bort. Stridens bågar ska förstöras. Bort ska de. Och så kommer han med fred. Och här inkluderas hedna folken. Och det kanske man inte tänker på från början, men han vänder sig ju först, Sakarja, till Guds utvalda folk. Men här så blir det, växer det och blir och inkluderar oss, alla andra som inte tillhör Guds eget folk då. Och så avslutas texten med något som säkert tilltalade de här judarna som hörde det. De får de här orden om att Guds rike, hans rike, den här kungens rike ska sträcka sig över hela världen. Över allt det som de känner till. Från jordens yttersta gräns, eller från floden till jordens yttersta gräns. Och jag tänker så här att det är lite konstigt ändå. För trots den här texten som talar om en fridens kung, så är det ganska många judar som vid Jesu tid uppfattar att den här kampen ska vi utkämpa med våld. Som tror att när Jesus kommer och liksom ska bli hyllad som kung så ska han ta över med våld. Och vissa försöker till och med hjälpa det här på traven genom att bli någon slags terrorister som försöker driva ut dem som förtrycker dem. För vid Jesu tid är ju det judiska folket fortfarande i någon slags förtryck. Det är romarriket som regerar i det land som de bor i. Så när Jesus kommer och när han lever och när han agerar så gör han det inte på det sätt som många förväntar sig att Messias, den här kungen de väntar på, skulle göra. Och framförallt så uppfylls ju inte de här förväntningarna på det sätt som Jesus sen vinner seger på. Eller hur hans rike formas. Förväntningarna ser ju naturligtvis väldigt olika ut, olika grupperingar. Men jag tänker att det inte är någon riktigt som hade förväntat sig att Messias skulle komma och att vinna seger genom att ge sitt liv och sen uppstå igen. Det är ju så Jesus vinner segern, genom att låta sig själv bli dödad på korset och uppstå på tredje dagen. De här texterna läser vi nu i första advent, men vi läser dem ju också när vi närmar oss påsk. För det här har ju med påskhändelsen att göra. Och jag älskar att koppla ihop advent när Jesus föds med påsk när Jesus dör. För det var därför han kom. Han var kungen. Men han gav sitt liv. Messias ska vara segerrik och samtidigt ödmjuk. Han ska vara Israels kung, men inte bara deras utan även hedna folkens. Och då inte med det tvång som de var vana vid, som de levde i den tiden när de fick det här ordet till sig. Att bli tillfångatagna. Och nu har vi den här kungen också för att han har tvingat oss. Utan Jesus blir kungen med frid till hedna folken. Med kärlek, med den typen av rike. Jag går nästan lite händelserna förväg. Det är svårt att hålla sig liksom till rätt ordning här. Jag har redan börjat prata om att han har dött och uppstått. Men det, vi får ta det som det. Vi ska gå till Matteus. Matteus evangeliet 21 kapitel och de första 11 verserna vill jag läsa med er. Där står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framme. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion: se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Och där stannar vi. Här har vi berättelsen. Matteus återberättar hur det gick till när Jesus kom till Jerusalem. De här bara några dagar före han själv skulle bli avrättad på korset. Och sen uppstå igen. Han kommer till Jerusalem. Han kommer i närheten där från Olivberget på sluttningen ner. Och där möter folket honom när han rider på den här åsnan. Tänk att där och då kan jag tänka mig att hans lärjungar blir väldigt överväldigade över att han blir hyllad som konung. Och sen några dagar senare så dör han. Det måste vara väldigt förvirrande tid för de närmaste som fanns runt omkring honom. Ja, för många. I den här berättelsen så kan det vara svårt att se varför någon skulle vilja ta livet av honom. Men det fanns ju de rörelserna också runt omkring. Och Jesus kommer ju här, han har ingen åsna, men han vet vad profetens ord säger om honom. Och då vet han också vem han ska vända sig till för att låna den här åsnan som han behöver. Ja, till och med två stycken verkar det varit. Och de går dit och hämtar den här åsnan och det var precis som han sa. Säg att Herren behöver dem och då kommer du få låna den. Och det blev så. Och så citerar ju, alltså att rida på en åsna in i staden så där, det är faktiskt någonting som kungarna brukade göra. Framförallt rida in i staden. Ofta gjorde de det säkert till häst. För det är liksom stridsdjuret. Det är liksom seger. Då har man vunnit seger och man rider in med häst på häst. Men ibland red de på en åsna, även kungarna. Och det finns något i det här. Det finns en symbolik i det här som vi kanske inte riktigt förstår. Att rida in i staden på det sättet signalerar till människorna runt omkring. Ja, men här händer det någonting speciellt. Det här är inte vem som helst som kommer. Så jag tror Jesus ville signalera det. Att här kommer han. Men det var också det här ödmjuka. Att han red på en åsna. Matteus citerar ju texten från Zakaria som vi nyss läste. Och jag tänker att han gör det för att han vill visa sina judiska läsare. Att Jesus gjorde det här därför att profeten har sagt. För att han vill visa att det är jag som är den här kungen. Profeten sa det flera hundra år tidigare, men här kommer han. Segerrik är han. Fast de kanske inte har sett det än och de har inte förstått på vilket sätt det ska ske, men det sker. Och den här stora folkskaran som är här, förmodligen är det mycket mer människor än vanligt i Jerusalem. För påsken är en sån högtid där folk vallfärdar till Jerusalem, om man är troende jude, från runt omkring i landet. Och även utomlands. Kommer man till Jerusalem. Så det är mycket folk. Det är mer än vanligt. Och de står där och de ropar. Det är inte bara att de står där och tänker, jaha, här kommer han ridad på en åsna. Utan de själva agerar ju, gör ju någonting av det här. De ser honom och så går de fram och lägger sina kläder på marken. Skär kvistar från träden och lägger på marken framför honom. Och så ropar de, Hosianna. Och det här är ett sånt ord som vi ibland inte tänker på vad innebörden är. Men Hosianna betyder Herre fräls. Herre rädda. När de ropar det så är det som att de hoppas och förväntar sig att han på något sätt ska rädda dem. Och de säger också Davids son. Och det här är ju så här, Hosianna Davids son. När man var liten så funderade man på varför heter han Davidsson. Men det är ju inte det det är. Det är ju handlar om David, kungen. Den bästa kung de haft. Han som de bara liksom kan ha såna fina bilder av. Att det här, så här var kung David. Han var, åh. Och hans ättlingar ska sitta på tronen i vårt rike för alltid. Så när de ropar Davids son så är det som att de bekräftar till Jesus. Att de säger, vi tror att du är kungen som har kommit efter David. Du är den som nu ska få sitta på tronen. Det här var en stark proklamation av Jesus som kung för de judiska människorna som bodde där var där. Det är det de gör. Det är egentligen inget mindre än det, utan de säger du är kungen. Så det var många människor som såg Jesus som räddare. Ja, räddaren med stort R. Han som ska göra det här. Han som är den som Zakaria talade om för flera hundra år sedan. Och det här tänker jag, det här är ju det som är stort med att Jesus kommer. Många av de här människorna trodde att han skulle ta till vapen, skicka ut de förtryckande romarna med våld liksom. Och så skulle hans rike få regera istället. Men det blev på ett helt annorlunda sätt. Det var för att ge sitt liv som han kom. Det var för att ge oss frihet från syndens förtryck snarare än det mänskliga förtrycket. Det var för att ge oss evigt liv. Det var för att instifta sitt rike. Det riket som inte är med, som inte har någonting egentligen med landsgränser att göra, utan det finns på insidan av oss. Det finns mellan oss som tror på honom. Det riket som kommer fullt den dagen när vi kliver in i det eviga livet som han vill ge oss. Den dagen när Jesus kommer tillbaka. Och där, då kommer verkligen alla vapen förstöras. Då kommer det vara evig fred för judarna och för alla andra. För hedna folken, för dig och mig. Där vill vi leva i det här riket som sträcker sig över hela jorden, överallt. Och då kanske vi tänker så här, varför läser vi den här texten när vi kommer till advent? Varför ska vi tala om den här kungen som inte blev det som de tänkte att han skulle bli? Vad har det med oss här i Norden, i Sverige, under den kallaste och mörkaste tiden på året att göra egentligen? Och mitt svar på den frågan är att det har allt med oss att göra. För det här är det viktigaste som har hänt i hela livet, i hela världen, i hela världshistorien. Jesus, han vill inte bara vara kung för något folk där borta. Utan Jesus vill vara kung i ditt liv, i mitt liv. Och vi kan få välkomna honom in och be honom att vara den som är kung, herre i våra liv. Och han vill också att det livet som du har fått, det är liksom genom honom, det riket som växer i dig ska få spridas ut till människor runt omkring dig. Så därför har det här allt med oss att göra här och nu idag. Vi har redan sjungit Bered en väg för Herren. Det är en sång som handlar om just det här tillfället när Jesus rider in i Jerusalem. Och när vi gör det så sjunger vi med möjligheten liksom att öppna upp våra egna liv. Bereda vägen för Jesus att vara en del av våra liv. Och jag tänker så här, du kan ha gjort det här många gånger. Du kan ha gjort det här någon gång tidigare. Eller du kanske aldrig har gjort det. Men jag vill ändå utmana, uppmuntra dig till att säga: Jesus, var kung i mitt liv. Stäm in i de orden som de här folket som var i Jerusalem sa den här dagen. Våga, om du vill, om du kan, säga ditt eget: Herre, fräls mig. Herre, rädda mig. Var med och sjung nu ditt eget Hosianna.